Sjakevic hette han. Och alla andra höll handen högt och han höll handen där nere. Och så skickade han ut den mot straffpunkten och målvakten stod och tittade. Vilken puck! Och vopp, sa det. Inte en gång, inte två gånger och inte tre gånger och inte fyra gånger. 13 gånger, Ola.
Knorren.
Kasakiewicz.
Ja, välkomna till Flink och Rutte, Bladets handbollspodd, den första riktiga VM-podden. Vi lyssnade på Kasakiewicz, Claes Helgren, SF.
Ja, det var väl en smakstart på podd nummer två. Underbart att höra Helgren när han går igång. Inte bara en gång, inte bara två, inte bara tre, utan vad var det? 13 gånger.
13 gånger.
Ja, smittande entusiast.
Ja, verkligen. Jag tror att Helgens handbollsevolution, inte revolution som jag skrev igår i bloggen. Evolution, det kommer bli en höjdpunkt under hela VM, tror jag.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det låter i bakgrunden där du sitter. Ska du bara ge oss någon slags platsbeskrivning? Var befinner du dig?
Jag befinner mig på mitt hotell i lobbyn och har ätit frukost. Det är lördag förmiddag då, såklart.
Och hur var äggröran?
Äggröran var mycket bättre idag än igår.
Ja. Samma hotell.
Det var fast igår. På... Det var väldigt fast igår. Ja, det är otrolig skillnad. Kanske, ja, men jag har aldrig varit med om en sån skillnad på en och samma rätt på ett hotell. Men det var faktiskt så. Äggröran, otrolig skillnad. Ja. 4 plus idag, 1 plus igår.
Oj.
Så det går ju åt rätt håll.
Ja. Vi sätter oss i sammanhang innan vi drar igång. Det var ju en rolig kväll igår, om man jämför med den första premiärkvällen där. Men vilket gruppspel är vi i nu, Flink? Jo, vi är i det första. Hela den första omgången är färdigspelad.
Alla lag har spelat.
Spelat varsin match. Hur mår Kim Ekdahl?
Han är ju helt övertygad om att han mår förträffligt. Han hade sin roll igår, skulle spela försvar och få med i andra fasen. Andra fasen var något tillfälle i början på matchen som han kom fint. Men sen brast det lite där, saknas lite timing, pratade han om efteråt. Men framförallt så kastade de in honom när det gick, ja, nästan när Sverige höll på att tappa matchen där. Vad var det, 7 minuter kvar. Då tog de in honom på vänster med Lukas Nilsson. Fick en liten fotstykning också. Men jag hoppas och tror nästan att Andersson ändå hade coachat på det viset. De plockat av Lukas där som hade en tung period men faktiskt avslutade den perioden med att ändå stänka in ett viktigt mål. Och så kom Kim Ekdahl in med uppgift att gå mer på mål. För det gjorde de ju inte där under en period när de tappade sitt försprång i Sverige. Alltså 9-meterspelarna. Det var väldigt mycket i sidled. Jim Gottfridsson är ju oerhört självkritisk alltid och tog ju nästan på sig den perioden. Och menar han blev bara en försterputsare. Men han tog ju revansch också, ser man. Men Kim Ekdahls, han gjorde ju det vi lite grann har pratat om. Det finns ju knappt någon som är bättre i världen där. Om du har ett lag som inte går på mål, då är det rätt skönt att kunna ha Kim Ekdahl och kasta in. Det är liksom han, vad kan man säga igår, det är nog precis den här rollen han kommer att ha. Förhoppningsvis kanske spela ännu mer anfall framöver. Men nu sparar de ju honom för att en lång ner. Hade detta varit en final eller en enstaka match så hade han spelat mycket mer. Det förstår jag på.
Ja, han har en jävla skön inställning där. Man läste vad han har sagt efter. Han har lite... Precis som att han har, nu när han med den karriär han har haft och lite, han har tagit paus och han har lite skiter i vilket känsla. Alltså han, det känns som att han skiter inte i vilket, men han misslyckas så kan han ta det. Liksom.
Absolut, alltså, han jämför lite med känslan i slutet i Rhein-Neckar-Löven. Det var det också den. Ja, men ge mig bollen, missar jag så det gör inte så mycket, jag ska sluta typ. Han njuter av handbollslivet och det gör han nog tack vare den här pausen. Men han såg också då i Rhein-Neckar-Löven var det nästan omöjligt att få den rollen för Anders Schmidt. Han skulle avgöra alla matcher. Ja.
Har Makedonien fortfarande chans att vinna VM?
Ja.
Svar ja. På den, va?
Ja, det får man väl lov att säga.
Öste in mål mot Japan igår. Vem gjorde flest mål i Makedonien, tror du?
Jag chansar vilt. Lassarov.
Ja, 8 mål. Dejan Manaskov gjorde 7. Så att Lazarov, men han leder inte skyttelägen. Det gör Dibirov i Ryssland. 12 mål.
Det var mycket på straff där. Hade de 11 straffar? Också. De hade 7 straffar i första halvlek till ryssarna.
Oh, ja. Läskar.
Det är ju straffarna, så det bör ju ha varit
mycket straffar. Förklara sakerna. Jag såg inte den matchen. Jag såg faktiskt inte en Sverige igår skandal. Men jag såg den i natt när jag kom hem. Men jag såg inte den live. Bara med ett halvt öga.
Det hedrar dig ändå att du för poddens skull är uppdaterad och ser en hel match mitt i natten.
Ja. Det var lokal innebandy och sånt där som skulle ringas in. Matchtjänst.
Ja.
Vem är din guldfavorit då, Flink? Om vi börjar med dig efter nu när alla lag har visat upp sig.
Ja, det är fortfarande Danmark. Mm. Det är väl de som ändå imponerat mest. Vad säger du?
Ja, ska man gå på gårdagens match? Jag hade faktiskt... När jag satt och jobbade så hade jag Sverige på tvn ett längre. Så hade jag faktiskt Norges match där mot, vilka var de mötena? Tunisien.
Ja.
Den hade jag på datorn. Så jag såg faktiskt nästan mer av Norge än av Sverige. Och de, ska man bara gå på första omgångens matcher så då säger jag Norge. Bara för att vi ska få någon slags variation. De var bra. Sen tog svårt, men gjorde ändå mycket mål där. Jondal på kanten var fenomenal. Så att jag vann just tro på Norge i final. Så att jag följer väl honom idag. Ja.
Jag tänkte på angående Norge där, så gick jag in på VG igår och skulle försöka ha den här lite medieperspektivet. Jag bara noterade att VG fortfarande körde, det var huvud, i natt var det i alla fall. Alltså, huvudartikeln var då en bild på Bjarte Myrhol och hans barn på innerplan och någonting om att det var viktigare. Barnen stormade hellre planen än... hade koll på pappas antal mål och någonting sånt där. Jag blev bara lite sådär, de kör fortfarande den typen av vinklar i Norge.
Mm.
Det känns inte som att det har vi lämnat för ett länge sedan i Sverige. Man bara fastnar för vinklar på sådana detaljer. Inget ont om norrmännen, men jag kunde inte låta bli att notera.
Ja, det var de fasta punkterna. Om man ska vi inte tar bara Sverige, men vad tycker du var gårdagens höjdpunkt?
Jag får nog lov att säga Angola seger över Qatar och framförallt den sista halvminuten när de hade chansen och först ta ledningen så att säga, missade och då fick Qatar chansen och tog ett avslut med, de hade väl en 15 sekunder på sig, Qatar tar ett avslut med 4 sekunder kvar, målvaktsräddning och så pang upp till Claudio Cicola tror jag han hette, va? Som alltså gjorde sin första landskamp och med sitt första mål då i landslaget så avgör han den på kontring. Och Angola tar sin andra seger i VM-historien. Och definitivt den mest meriterande. För de hade en från 2005 mot Kanada. Det var ingen stark grupp det. Med Angola och Kanada.
Nej. Ja, det var härligt se glädjescenerna därefter. Det känns som att nu kan man glömma Chile och Korea där lite. Nu har man ändå... Alltså, Angola får väl symbolisera den omgången där igår med... Brasilien som ändå gjorde det bra mot Frankrike och Argentina som tog poäng av Ungern och så Angola som skällde där mot Qatar. Det känns som att vi har sydamerikanska och afrikanska lag som... nu är det liksom VM på riktigt när den typen av lag är med och utmanar. Jag skulle i det här sammanhanget vilja lyfta fram våra svenska domarpratare, Mirza Kotagic, Mattias Wettervik. Jag kan inte påstå att jag såg hela matchen där, Brasilien Frankrike, tittade lite knappt på. Men de har haft lite kontakt med Mirza. De var nöjda med sin två videogranskningar med den matchen. Det är ju lite kul.
Så du har lite kontakt med domarna? Får de det under ett mästerskap? De kan väl ha kontakt med journalister, men de kanske inte ska uttala sig? Nej,
jag har inte pratat. Jag har skriftligen kontakt, kan man säga.
Lite off the record, kanske. Det var inget du har publicerat?
Ja, nej. Men det är mellan oss, det vet jag. Det är ingen annan som säger. Vi håller dig på det.
Ja, ja.
Om de säger något, det visste jag inte. Men det, är det så hårt även på handbollssidan att domarna inte ska... Det är det kanske.
Jag skulle tro det. Är det din höjdpunkt från gårdagen?
Ja, men det kan man väl säga. Jag gillar ju videogranskningar. Så att jag, de situationerna tittar jag på. Och det är ju lite halvnytt ändå i handbollsvärlden.
Mm. Ja, det är din smak det då.
Jag lovar att meddela nästa gång de ska döma. Så kanske kan du med titta på en match med våra svenska domare.
Absolut, ska jag försöka. Ja. Kan jag bara få gå tillbaka till det här med skrällarna då, Angola och där och Argentina då. Alltså Argentina, så Per Johansson var ute och vevade lite och menade att det var inga större skrällar att Argentina tog poäng mot Tomov. De har kommit fyra något UVM, en fin generation för några år sedan och har sedan 10 år satt några skalpar och sånt. Vi minns ju att Sverige där i VM 2011 i Göteborg var det väl. Så tycker jag ändå då att Argentina utan Diego Simeone, som faktiskt var en av världens bästa spelare förra säsongen, och ett par andra nyckelspelare borta mot Ungern också, så jag tycker nog ändå att det var inte i närheten av den skrällen som Angola stod på, men ändå en stor överraskning. Lite grann som jag och Frändesjö var inne på igår när vi snackade, att det går inte komma ifrån att man nu när det är VM, man håller ju på de här lagen utanför Europa i de här matcherna. Alltså vi vill ju så jättegärna, och det märker man ju också när man följer snacket exempel på Twitter, hur folk verkligen, alla älskar ju en skräll också, men just när den kommer, när det är, för vi vill ju att handbollsvärlden ska bli större, det ska inte vara den här europeiska dominansen. Så att, vad var det, Brasilien hade de inte 22 lika mot Frankrike, förlorade till slut.
Ja, det var ju jämnt så länge där.
Så att, men jag är ju lite också känslan av att det är ny i början här, det blir lite sådana här skrällar och att de inte kommer att orka på samma sätt längre fram, att det kommer att sätta sig sen. Men Egypten var väl också överraskande bra.
Ja, jag skulle precis säga det. Det var inte jättelångt bort att Egypten också tog en skalp. De kommer väl att, känslan efter igår är väl att de kommer att ta sig vidare.
Det är, ja, det
hade... i Sveriges grupp, så att det är inga. Ungern imponerar ju knappast och ja, kanske till och med kan bli så att vi får Sverige, Egypten, Argentina vidare.
Ja, även om jag tror att ändå Ungern och kanske ändå tar sig vidare och får ihop det lite bättre, eller det måste de ju såklart. Och i det läget så kanske det inte spelar så stor roll. Så länge man ser till att gå vidare så då blir det ju nog förmodligen på Argentinas bekostnad. Och då spelar det här poängtappet ingen roll. Men nu gäller det ju att hålla på Egypten. Egypten får gärna gå in nu. Tänker jag, ja, så att man får med dem. Att de börjar med att slå Qatar imorgon. En viktig match för båda lagen. Sen har Qatar och Ungern också. Jag tänker bara att Qatar kan ju vara i princip borta när Sverige möter dem näst sista matchen. Det kan vara rätt så bra känsla det också. För svensk del, menar jag.
Ja. Om vi bara ska tassa in dem på Sverige. Nu var det premiär och det blir seger och det ser väl sådär lagom bra ut. Kanske ska jag göra i premiär. Du reagerar på.
Nej, och det är ju på allra första stunden här. Det var väl då jäkla bra det såg ut efter. Det var både 10-5 där.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
23 minuter, 8 olika målskyttar och brett register, hela paketet, avslut från överallt och 7-6-spelet, något mål där som såg väldigt fint ut. Ja, det var det var allting utom möjligtvis linjespelet och inspel och sådär. Det hittade de inte riktigt. Det var något Nilsson fick in och han missade något och det kanske blev någon straff. Men det, i andra halvlek hade du nästan inget linjespel alls. Det kan man försöka få igång. Men hur bra det såg ut då, och sen så kom de i fatt lite grann då i Egypten, och sen så rycket i början på andra där, när det var klassiska målvaktsförsvar kontring, och gick mot en bekväm seger. Och sen har jag ju skrivit om det då i natt, men det var kanske inte så dumt då att det blev en lite rysa på slutet, att det gick för lätt, utan de fick titta nu lite vad som behöver bli bättre, och när man inte går på mål så kan man se hur snabbt det går. Man kan tappa matchen mer eller mindre. Så att,
ja, Andersson sa ju med det i studion att det är den här typen av matcher de Sverige behöver. Att,
ja.
Allt, det var väl perfekt. Perfekt med det. Det jag tänkte på är imponerad av Andersson, att han kanske inte var tidigare, men att han ändå har liksom hållit reda på det byte han har liksom, att hålla reda på med, beroende på vilken uppställning han vill ha i anfallet, så blir det x antal byte. Han körde med 3 byte vissa stunder i matchen. Anfall, försvar alltså.
Ja, precis. Jag kan säga, jag har stått vi var ju uppe i Tygrikes natta här med IK Sund. Vi fick in lite IK Sund också. Men, och då hade vi ju 6 avbytare. Jag kan säga, det var ju inte lätt. Nu är det ju, där blir det ju ännu mer sociala byten, så att alla får spela i varje halvlek och så vidare. Samtidigt som man ändå i den kuppen då räknade resultat, så att säga, som att sneglade ju på vad det stod också, och att man kunde gå vidare och kvartsfinal och så vidare. Men det tyckte jag var lite sådär, och det stod inte riktigt lika mycket på spel som det gör en VM-premiär. Så,
jaså?
Nej. Men Andersson slipper ju de sociala bytena. Han kunde ju låta Simon Jeppsson sitta kvar hela tiden utan att riskera att någon förälder kommer och gnäller efteråt. Jag vet inte, ja, klart hans farfar är det väl som följer honom slaget. Han kanske slog Andersson en signal och undrade vad fan Jeppsson. Ska det vara så här, så tänker inte Jeppsson vara med mig.
Nej. Ja, men jag tycker ibland så blir Sverige lite lidande av det. Inte i första fasdelen av kontingarna. Men man tycker jag ser i vissa läger att man tappar det här andra fastrycket när man har för många byter. Det blir liksom en spelare kort för fall det är Darj som springer och byter direkt. Och så man tappar Kim Ekdahl, hänger ju med upp. Men sen är man liksom bara 2 på 9 meter där i den sekunden, eller till och med de tiondelarna där man måste, där man har chans att fortsätta sätta tryck. Jag tycker det är lite, nu har han ju de spelarna han har, och Lukas är väl ingen vass försvarsspelare så, men
han gick ju mycket ibland försvar igår. Det
såg inte, ja, han gjorde det, men han blev ju straffad också.
Jag tycker när Kim Ekdahl spelar försvar och kan gå med i andra vågen, då är det ju, och få ner lite att där i byter med Gottfridsson, då är det väl ändå okej. Ett byte ska man väl ändå få tryck i andra fasen. Det bytet känns som det går alltid jäkligt snabbt där i Gottfridsson.
Ja, men
Nej, det bästa är ju att ha samma 6.
Ja, för att de blir ju Gottfridsson, han senare upp, det gör han automatiskt.
Ja.
Det går snabbt, men just det här, du vet, när han kommer i fart, Gottfridsson hinner inte in där oavsett.
Nej.
I vissa, när de vinner boll lite oväntat, så då blir det ju ibland helt plötsligt kom Jesper Nilsson och skulle agera spelare, eller den rollen som Kim Ekdahl har. Man hamnar liksom lite snett i vissa situationer som man inte hade gjort om man hade bytt många spelare.
Nej.
Jag tycker det är lite så.
En vi snackar Sverige.
Jag förlåt att jag har varit, men kanske om jag sitter och försöker försvara mitt resonemang om att man inte behöver ha en försvarsgeneral hela tiden. Det kan vara det också.
Kan vara det. På tal om det tyckte jag där igår var faktiskt strålande i försvaret igår. Så,
ja, det håller med. Han var bra.
Ja. Om vi är inne på Sverige och höjdpunkt, så måste vi också nämna den gula väggen och nationalsången. Det där har jag i alla fall aldrig sett i en landskamp utanför Sverige. Okej, nu är det knappt utanför Sverige eftersom det är 20 minuter från Malmö. Men ändå, det är ju fortfarande utlandet. Så att, Ja, det är fantastiskt.
Och schysst av danskarna eller bra känsla och stänga av musiken där och låta publiken köra. Det är alltid mäktigt.
Märktes på spelarna också att de har såklart noterat det. Det var ju alltid från Gottfridsson som snackade om gåshud och rysningar till Kim Andersson som blev tagen av det och Lukas Nilsson som tyckte att det var magiskt.
Ja. Ja, vad händer på den svenska fronten idag? Är det lite vilodag om man ska gymma lite, sitta på träningscyklarna eller vad sker?
Ja, sen har de en träning i arenan vid 17:30 och dessförinnan är det ju en sån här pressträff. Normalt så hade det nog varit en pressträff vid den här tiden på hotellet, lite avslappnat. Men nu ska vi stå i den mixade zonen innan träningen och göra våra intervjuer. Skickat in beställningarna till Vander, vilka man vill prata med. Mm. Vilka tror du jag har valt? Jag har valt 3 stycken. Jag har 2 spelare. Ja, det kan du inte veta eftersom jag har ju snackat mycket med dem. För jag har ju lite gammalt sparat också. Så.
Men det beror på. Du får, jag kan gissa. Men om du tänker du att du ska prata med dem efter matchen igår. Eller tänker du att det ska vara mer förhandsaktigt inför imorgon?
Det är väl lite god och... Jag fick ingen ledtråd.
Nej, det Kim Ekdahl gissar
jag. Nej, jag tar faktiskt inte Kim Ekdahl. Jag tänkte på det, men jag har mycket snack med honom. Det går inte att gissa. Jim Gottfridsson och Niklas Ekberg. Ja. Jag har lite olika tankar kring det. Och sen så Christian Andersson också. Lite intressant här med Vanne. Han är fortfarande inte frisk. Han är nog feber igår också, om jag förstod det rätt på rapporterna. Så att, det behöver snart bli ett läge här om de ska ta hit en... åtminstone har hit en vänstersexa som fyller ut träningarna så att säga. Och de har ju varit ganska noga med det. Va? De vill ju ha 3 målvakter på plats. Tolin som då så man har åtminstone 1 och helst 2 målvakter på träningarna. Och, Fredrik Pettersson var ju, det är klart att det var ju för Jesper Nilsson så, men han är med hit också. Och även då Nilsson skrev in, jag hade fel uppgifter där för övrigt. Och, han spelade ju också, även om han spelade jättemycket. Nilsson, så ja, han spelar ju faktiskt mycket. Så vill de ha Fredrik Pettersson för att hålla kvalitet, säkerställa det på träningen och sådär. Så det behöver snart bli läge. Det behöver inte vara att man skriver in det. Man kan ju vänta på Vanne lite till. Tolbring har nog inga problem att gå 60 minuter mot Argentina.
Nej. Då kan ju ringa Anton Lindskog. Han fick ju spela tydligen, fick spela vänstersexa på träningarna när han var inkallad nu mot Rysslandsläget.
Ja. Kanske övertygade det.
Han gjorde inte det, han gjorde inte ett mål. Men han tycker nog det är kul, om inte annat.
Ja.
Vem är annars inskriven som reserv där på vänsterkant? Eller vilka, vem är med i brottetorsen där? Är det Fred Löfors?
Ja, Fred Löfors är det ju. Han var ju faktiskt med på träning, sista träningen i Halmstad i onsdags. Därför att de hade ska vi inte göra någon reklam här, men det fanns på en fotografering för ett skomärke.
Ja, ja.
Och så några av landslagsspelarna var med och där var även Bergendahl och Fred Öfors. Så de var på plats på träningen och Fred Öfors var ju då vannad vid sjuk så att han fick vara med och träna. Så att det måste ju vara Fred Öfors som är första alternativet.
Ja.
Han befinner ju sig rätt så på väl hyfsat nära håll. Han är väl i Tyskland nu. Eller ja, det är väl, alla är väl nära, de är ju i Europa. Så.
Ja.
Ska vi titta framåt?
Ja, vi har ju kvällens höjdpunkter. Är det något speciellt du ser fram emot? Är det någon match som du kommer titta på?
Inte säkert att jag hinner titta så mycket, men det känns mest kittlande är väl Tyskland-Brasilien.
Ja, det var ju typiskt, för det var ju min, det var ju den jag har ställt in siktet på mig.
Sen kan man ju hoppas på en skräll, för tittar du på de andra så känns det ju som ganska så kul. Det är ju Österrike-Chile. Det kommer Österrike att vinna. Ryssland-Korea. Ja, Ryssland vinner. Det är konstigt att säga så efter gårdagen, men jag tror ändå Norge-Saudiarabien är ju inget snack. Danmark-Tunisien. Ja, det kommer ju Danmark ta. Frankrike-Serbien. Frankrike vinner.
Frankrike så, har ju storstjärnorna på gång med.
Ja, det kan man väl säga att de har. Igår kväll kom det ju tidningsuppgifter ner från Frankrike att Nicolas Karabatic ska ansluta till truppen idag. Och ja, det är ju sensationellt. Ja. Han var ju borträknad. Sen vet jag att han har funnits med i bruttotruppen. Men
Ja, det är ju ett hyfsat sparkapital. Jag vet inte hur han har ställt med hans fysik. Jag har inte hängt med i de franska medierna om hur han mår. Men tillräckligt bra då, tydligen.
Ja, jag bara tänker att så här tidigt i turneringen också. Varför de då ville ha in honom nu om han då om de gör något byte. Jag såg att de hade ju Melvin Richardson, Jacksons son, blir ju 17:e man. Faktiskt inte sen varit in och kollat, men det var ju den rapporten man såg att han hamnar utanför. Då gissar jag att de har skrivit in 16 spelare, så ska de då få ett byte här så här tidigt? Jag menar, Kabbachev skulle gissa att hans skada skulle må bättre av att få ytterligare några dagar, och jag menar, Frankrike ska väl ta sig vidare till en mellanrunda. Så kanske lite, ja, jag bara noterat att redan nu så ska han då kastas in, om han inte bara landar här och liksom är med toppen tills det blir verkligen läge.
Ja. Ja, men Tyskland är ju rätt kul med. De har ju varit lite ifrågasatta tidigare, och tränaren, eller förbundskaptenen, är väl inte sådär poppis, och de imponerar väl inte storligen i premiären. Även om de vann stort, så var de ju ändå, hade rätt många perioder där det var ganska svagt spel. Så att om de skulle bli någon slags jätteskräll där, så blir det nog turbulent tidigt.
Det blir nog jäkligt pressat för han, Prokop. Alltså, blir det ingen förbundskapten, blir det inte någon succé här i semifinal i ett hemma VM, så borde han väl nästan ryka. Det har ju varit lite snack så där att han tog ut eller tar ut spelare som han vet är lojala mot honom. Alltså i vissa val så har han tagit det för att slippa kritik. Att han liksom, vissa spelare vänder sig mot honom, och då plockar han ut lojala spelare för att ja, inte tappa omklädningsrummet, som det heter så modernt idag, va? Sån kritik har du funnits mot honom också, så att
han har ju bara en högersexa i truppen nu. Ja. Reichmann kommer inte med där på högersexa nu. I premiären så fick ju Kolbach att spela lite högersexa, linjespelaren, även om han var ju meningen att han skulle springa in på linjen och ställa sig där, men han, det gjorde han ju inte i varje anfall, så han långa stort som högersexa.
Sett lite roligt ut. Det är väl limetspelet det brister i Tyskland. Alltså där är väl den svaga punkten.
Ja, många spelare, ja, men det är inte den riktiga toppen.
Nej. Ja, det blir intressant då med Brasilien där med försvarsgeneralen Petros, va, för Barcelona, som är, ja, han är väl en av de vassa i världen just nu.
Ja, det är den.
Så, ja, den ser vi fram emot mest då, båda två.
Ja, ja, men det är bra, Flink. Vi stannar väl där för idag, va? Och så siktar vi in oss på imorgon igen.
Ja, det gör vi. Jajamän. Så välkomna tillbaka och tack för idag.
Ha det bra.